Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej allihopa och välkomna.
Välkomna.
Vi sitter här, Maria José i Chile.
Divinos,
jag är i Stockholm med vår super special guest. Idag har vi Mariama Job.
Hallå.
Hej och välkommen. Så kul att träffa dig igen.
Ja, verkligen.
Alltså.
Hörrni, vi är här. Guest in the house.
Ja, det har vi verkligen. Eller jag har. Du har henne på tråden.
Ja, ja.
Men det är helt rätt. Mariama är författare och poet och mentor. Mm-hmm. Vi är jätteglada att ha dig här.
Tack för att jag får
vara här. Självklart.
Ja, jag måste bara börja med att säga att jag såg dig, Mariama, för några år sedan på Dramaten. När du körde live spoken word och det var underbart att se dig. Alltså det var så magiskt och starkt. Alltså jag höll på att ramla av stolen.
Just det var då Kalle filmade.
Ja, otroligt alltså, inspirerande.
Jag kollar på, vet du, Skype-skärmen för folk som lyssnar. Och jag ler, ni ser inte det. Men jag ler, jag vet inte hur man svarar på komplimanger, but I'm smiling. Så, tack så mycket.
Ja men gud.
Nej, det där har den man hört om och sett. Vår kompis Kalle filmade dig då. Så man har ju hört om det uppträdandet.
Det är brutalt uppträdande. Alltså.
Verkligen.
Jag måste hämta mig från det.
Jag förstår det.
Oh, shit.
Det måste ta så mycket kraft.
Det tar kraft. Herregud. Det är ju, då poesin blir större än den som framför den. Vid sådana uppträdande. Så du behöver typ en vecka åt det.
Wow. Men det är som att är det som många beskriver ibland att vissa saker bara man vet inte riktigt var det kommer ifrån, att det bara liksom det bara går av sig självt typ. Mm.
Alltså jag visste att det skulle bli så i och med att jag när jag väl repar hemma så iscensätter jag och jag gör det som jag vet att det kommer vara på scen. Sen har jag en vision och det blir lite annorlunda när jag väl går ut. Men jag visste för jag repade och jag grät nästan lika mycket. Så den här dikten var jätteglatt och en explosion. Medan modersmål då verkligen var den här vattenpölen av alla år jag behövde för att bearbeta det här med dyslexin och så. Så jag visste att det skulle bli så. Men där ute på scen, i Dramaten, med änglarna där uppe och allt det här. Alltså det var, jag kommer ihåg Niklas Mesaros bara kolla på mig och bara, va? Helt, jag bara...
Du levererade. Men hur känns det minuterna innan man går upp på scen? Oavsett vilken scen det är. Nu var det Dramaten. Men oavsett vilken scen. Vad liksom, får du också, är du nervös? Eller kör du bara? Eller hur funkar det?
Jag tror jag kan räkna på mina fingrar de gånger jag inte varit nervös. Och jag har varit jätteexalterad. Och jag har varit som det här barnet som ska dansa på show för första gången. Och hoppar och är så glad. Men annars, nej, jag är jättenervös. Jag går in inom mig själv och sen finns det ett ögonblick innan jag går ut där jag liksom knäpper fingrarna inombords och säger nu ska jag ut och vad det bästa jag är. Vare sig det att jag är nervös eller skakar och håller i pappret eller mobilen. Men jag ska göra det här. Så det är mycket energi jag måste göra. För mig är det alltid att ta ett val innan jag går ut på scen. Och jag minns att jag blev irriterad när många trodde att det bara kom naturligt. Att det var, du vet, och det blir så, det är en talang. Men många visste inte om det jag gjort. Om allt jag gått igenom när jag var liten. Så när jag körde i ortens bästa poet, så var det många som sa, men det är så enkelt för dig. Mm. Jag kan aldrig göra det. Jag är inte en sån person. Jag är den som inte vågar räcka upp handen i klassrummet om jag ens vet svaret på frågan. Och jag insåg att jag har försvunnit i hela den här spoken word-artisten. Folk förstod inte att jag också tar ett val varje gång att jag scenskrek. Så det var ju då jag skrev modersmål och framförde
tillbaka.
Så det är ju en 15 års gammal dikt som jag egentligen inte visste hur jag skulle sätta ihop bara.
Är
jag visste
så?
Att den här, jag har alltid velat förklara för folk att jag hade talsvårigheter.
Mm.
Men när jag blev poet och talare på demonstrationer och manifestationer så försvann det.
Mm.
För jag levde i en fasad av någon som är duktig på att tala.
Mm.
Och jag förändrade samhället som jag trodde jag var. Och allt det här.
Absolut.
Så jag visste att någon gång vill jag skriva den här texten. Sen skrev jag den här dikten i det året och var med i ortens bästa. Efter det fanns det ingenting kvar för mig att skriva om. Det var bara den som väntade på hyllan.
Mm.
Så då, jag kommer ihåg att Niklas ville jag skulle köra Ego, en annan text. Mm. Mycket feminism och hårda drag. Men jag var såhär, men det där är inte jag. Det där var jag för några månader sedan. Men jag har en annan text.
Mm.
Så, ja.
Och du sätter liksom verkligen huvudet på spiken där. På, precis som man uppfattar dig.
Mm.
Och det är en av de sakerna som jag verkligen beundrar hos dig, Mariama, i dina texter och dina framträdanden. Det är att du verkligen, verkligen betonar dualitet och så här, att man kan vara olika saker samtidigt, parallellt i en person.
Mm.
För att jag tycker ofta att du pratar exakt om det här med att ja, men folk uppfattar mig på det här sättet, men jag är också så här.
Mm.
Att du kan vara både och. Och jag är verkligen, verkligen hoppas att många fler människor kan ta sig an det typet av synsätt, det synsättet på livet och på sig själva. För att om man tillåter sig själv vara superstark och gå ut och liksom bara släja scenen.
Mm.
Samtidigt som man är skör och det känns jätteläskigt och man har scenskräck. Det är liksom, det är ju mer förlåtande och mer, och du... Man vågar mer också.
Ja.
Men det är just det här att vi hela tiden med Instagram och alla sociala medier, att vi alltid ska ge upp en yta om bara en del av oss.
Mm.
Och jag har läst, läst din bok, Sanno, och haft privilegiet att också läsa manus till din framtida bok.
Mm.
Tack så jättemycket för det förtroendet, Mariama. Och jag fascineras av att du hela tiden, att det är återkommande. Det är hela tiden att du gör så. Och jag tänker, är det någonting som är medvetet från dig, att du visar de här två sidorna, eller är det det här som du pratar om, att det är liksom det, är det ärliga?
Ja, alltså jag tror, förut så tror jag inte det var medvetet. Jag tror jag bara uttryckte mig själv. Jag började ju lyssna på poeter på YouTube. Och jag kan säga att de skiljer sig från faktiskt den svenska poesin, måste jag säga.
Mm, mm.
Just för att de har en så lång historia av att, alltså återupprättad poesi och evenemang och allt möjligt. Att det finns en kultur där.
Mm.
Där de säger till poeten, gå ut på scen. Och det enda du behöver, den enda rekvisitan, är din röst och din historia.
Mm.
Vare sig dina tänder skramlar, eller du uttalar något fel, eller du inte har de rätt retoriska stimmedlerna. Gå ut på scen och var dig själv, för det är poesi. Tänk högt. I Sverige finns en viss historia om att man ska framföra konst.
Mm.
Det ska vara mycket Shakespearean.
Mm.
I Sverige har vi råkat ut för den här tonfallet att prata. Jag kom och gick, allting kändes som.
Mm.
Och vi har typ, du vet, vi har 50 stycken poeter som låter likadana.
Exakt.
Tills att du knäpper bara, för att du bara hört, nu ligger hon på den tonfallet, den betoningen. Men du har inte lyssnat på vad hon säger. Så jag lärde mig att man ska vara ärlig. Det var därifrån jag började skriva poesi.
Mm.
Så det är egentligen de jag har att tacka min syster som hänvisar mig till dem. Och sen nu det här med dualiteten. Nu förstår jag att det enda sättet jag kan överleva i den här jättehårda världen. För det är en jättehård värld.
Mm.
Det är ifall jag är uppriktig med min skörhet. Jag kommer inte överleva här. Det går inte. Jag kommer aldrig kunna gå på det här fältet av taggtråd och glasbitar. Om inte jag säger det gör ont. Då kommer det bli till rosenblad. Men annars det kommer aldrig funka. Så alltså, nu vet jag när jag skrev en svart flickas handbok. jag var mån om att texterna ska ha milstolpar mellan styrka och skörhet. Nästan varenda text överlappar varandra.
Exakt.
Men förut när jag skrev till exempel Sanno, nej, det bara hände naturligt. Men nu vill jag det. Mm. Jag vill inte fortsätta växa och inte ständigt tänka på de här två motpolerna. Mm. Också som svart kvinna. Också som att alltid behöva vara den starka som aldrig går sönder. Det här superhero-komplexet. Aldrig få gråta. Aldrig få gå på terapi. Aldrig få se att den är deprimerad. Eller att det är för mycket på axlarna. Mm. Jag vill ju inte vara min stereotyp.
Nej.
Jag läser så himla mycket. Jag vill bryta den här cykeln som finns.
Mm.
Och det är generational trauma. Ja. Och det är jättesvårt att bryta. Jag gör det via text. Andra gör det via entreprenörskap.
Ja.
Så jag tror därifrån kommer den här dualiteten.
Mm.
Jag vill inte råka ut för det. Svarta kvinnor har blivit tvungna att vara.
Mm.
Inte en valt, blivit tvungna att vara i århundraden. Att vara den här stenen, en kvinna som håller allting, men inte få gråta.
Mm. Ja, och det är ju också både curse och blessing med stereotyper. Men jag förstår hur tungt det måste, eller förstår, jag hör dig, om jag kan säga så. Att bära den förväntan, att alltid liksom bita ihop och kämpa på, och det är inga små saker. Men tycker du i dina texter beskriver det? Alltså allt ifrån när du var barn och du är vuxen och alla de här verkligen snapshots från verkligheten där du beskriver en liten situation eller ett skede och fångar upp alla de här delarna. Vill du berätta för oss om din bakgrund? Jag vet att det inte alla som, eller det är aldrig någon som vet allt om alla, men kan inte du berätta var kommer du ifrån?
Ja, jag tycker det är viktigt, men jag är gambian. Du vet, det finns en skärgång i Sverige där man ofta säger att mina föräldrar är gambian, eller mina föräldrar är från Chile, eller.
Exakt.
Men jag är gambian. Det är två steg bak i mitt familjeträd, och det är där mina rötter är. Jag är gambian, jag är född i Sverige, vilket gör mig till en afrosvensk. Ett begrepp jag också använder väldigt sällan, men jag tycker det är bra. Det fångar mitt spektrum. Och så är jag muslim, och så identifierar jag mig som kvinna. Så det är många dimensioner. Och en av de som är viktigast för mig är väl att jag ändå är född och uppvuxen i Jordbro. Och det har format min identitet mot det bättre. Så jag är ett barn från en gård som hade över 20 stycken olika familjer med olika identiteter. Och en port där det talades mer än 5-7 olika språk. Så jag är egentligen uppväxt i liksom det här buffén av olika kulturer.
Mm.
Och det tror jag har berikat min personlighet. Att jag ser människor. Att jag ser människor. Så nu när jag väl skriver, när jag kommer att börja skriva, så börjar jag skriva om vad som gör en mänsklig. Och känslor, liksom. Men var jag kommer från, jag kommer väl från en väldigt dålig plats. Där man ska faktiskt bli någon som tror på sig själv. Jag trodde inte på mig själv som liten. Jag led av grova talsvårigheter. Och i skrift. Jag kunde inte stava, men det är egentligen inte det som var störst. Jag kunde inte skriva. Jag lärde mig skriva sent, kanske i början av tvåan, egentligen på riktigt. Och det ledde till att jag förstod, inte bara att jag trodde, jag förstod att jag låg efter i skolarbetet. Jag kunde inte kommunicera som de andra barnen, jag kunde inte göra mig hörd, jag blev retad för mitt uttal. Och även om min barndom var en väldigt lycklig sådan, så blev den befläckad av mycket mobbning. Mobbning från att vara svart, mobbning från att vara från höghusen, då jag gick i en skola där många barn från villorna gick. Så det var den socioekonomiska delen, det var rasismen i skolgången. Och bara att vara annorlunda, liksom. Att inte, jag känner alltid att jag kände att jag var annorlunda. Jag tänkte alltid så himla mycket. Och jag förstod att någonting är fel på mig. Eller det var vad jag trodde och folk fick mig att tro. Att någonting var väldigt fel på mig. Jag skrev bara nu nyligen en text för mig själv liksom. Att när jag var liten så trodde jag att någonting hade gått sönder i mina ögon. Att mina pupiller liksom, redan då tänkte jag att det var månar som hade förlorat gravitationen. Och det var därför alla bokstäver flöt omkring. Och jag inte kunde läsa ordentligt. Jag ville bara att Gud skulle återställa den där gravitationen. Så att bokstäverna var på samma plats som alla andra läsare i boken. Så att jag kunde hinna ikapp med läxorna. Och vi läste Mio mi Mio då. Och jag tvingade mig själv igenom boken på bara några dagar. För jag vill inte höra lärare säga, Mariama, du måste komma ikapp. Så det var mycket skam. Och den skammen har jag behövt bearbeta genom att skriva. Men det är förrän nu som jag liksom har förlåtit mig själv och insett att jag behöver inte vara bäst. Liksom. Jag har redan uppnått mina mål som skribent. Så det har varit mycket att bekräfta sig själv faktiskt. Även om folk har sett det mycket som förändringsarbete. Mm. Det finns en självisk del till mitt skrivande.
Självklart.
Som har handlat om mig. Mm. Att jag vill göra upp för de brott inom situationstecken nu. Som jag kände att jag gjorde som barn. Vilket inte var något. Men jag kände att jag gjorde fel ifrån mig som inte presterade så bra.
Nej.
Men minns du första gången du kände att du behövde skriva? Var det du började skriva?
Mm, alltså de tidigaste stunderna jag minns är två gånger. Det var mycket mobbning. Det var inte bara om det svarta då, det var blandat liksom. Mm. Det var allt från att vara lång till att vara svart och sen till att vara bred i axlarna och uttalet. Så det var en kombination, jag visste aldrig vad de skulle komma med mot mig. Så var det några killar specifikt då som hade sagt, eller som höll på. Och jag var så trött och jag visste inte jag skulle prata om det. För när jag gick till läraren så behövde jag be om ursäkt när jag kom till henne för hjälp. Liksom. Och då hade jag gått hem och jag tror det var där jag började lära mig att jag kan skriva men ingen annan kan läsa det. Och jag klistrade ihop en bok som handlade om att åka hem till Gambia. Och jag skrev om hur jobbigt det var att bo i Sverige och att bli mobbad. Och att allt försvann när jag åkte till Gambia. Så jag tror det var första gången jag kände att jag behövde skriva. Det var en jättesorglig bok nu när jag tänker på det. Det är ingenting som jag blir glad av. Jag kommer ihåg att jag visade den till min mamma. Och hon la ner den och hon kände sig tyngd. Jag förstår det nu. Det var mycket svordomar. Det var mycket rädsla. Det var mycket ilska. Men en annan gång som jag kände att, när jag kände att jag absolut ville skriva men inte kunde, som jag skrivit om nu, som jag kommer ihåg här. Det var mors dag. Och vi satt på fritids och klippte ihop sådana här små morsdagskort. Och jag ritar, jag har alltid ritat. Jag älskar att rita och måla och allt. Men jag kunde inte skriva. Och mitt kort var jättefint. Det var nog finast i hela fritidsavdelningen. För jag ritade åt andra barn också. Liksom. Folk brukade komma och säga, kan inte du rita ett åt mig också? Mina hjärtan blir så stora. Jag sa, men jag fixar det, jag fixar det. Och så kom någon annan och bara, min sol. Jag bara, men jag fixar solstrålar, inga problem. Men skriva. Och då behövde jag be om hjälp. Och jag bad en vän, Zoe, som var jätteduktig på att skriva. Hon skrev så fint skrivstil också. Om hon kunde skriva från Mariama till mamma. Och inte ens det kunde jag skriva ordentligt. Och jag minns att jag var så ledsen. För när jag gav kortet till min mamma, hon var så glad. Och jag vågade inte säga att Zoe hade skrivit det då. Nu blir jag jättekänslig.
Åh, fint. Tack för att du delar med dig.
Mamma hängde upp det på kylskåpet. Och jag kommer ihåg att jag gick förbi köket och jag kollade på det här kortet. Och jag var så besviken. Jag kände bara, det här är inte jag. Liksom, jag har tagit åt ära, men det var egentligen så. Jag kan inte skriva. Och du vet, hela de här tankarna kom tillbaka till att jag inte kunde någonting. Och så vad som blev motparten till det var nu i april på min book release, när både folk jag känner och inte kom med min bok då och bad mig att signera den. Och då hamnade jag tillbaka i det minnet av att inte kunna skriva det morsdagkortet till att ha skrivit en bok som folk vill att jag ska signera. Så allt kommer ju i kapp än, men det är så himla mycket bearbetning.
Mm.
Jag skriver för att bearbeta. Mm. Det är det enda sättet jag kan göra make sense av mitt liv. Mm. I alla fall.
Men det kommer, mm. din konst kommer från sår.
Ja.
Och från smärta.
Oftast.
Ja,
ja, vad skulle du säga, Mariama, var liksom de viktigaste ämnena för dig att prata om? Alltså själv, typ, om du skulle nämna några stycken som är så här, det du återkommer till.
Mm. Alltså det fanns en, eller nu har jag också hamnat i en svacka, men det fanns en period när jag kände alltid, gud, jag skriver så sorgliga texter. Man kan fastna i sin nedåtgående spiral och känna, vadå, ska jag alltid skriva från en kyrkogård? Ska jag alltid skriva från den här kistan? Varför är mina texter alltid så distra? Och jag vet att många skribenter frågar sig det. Särskilt poeter. Det är alltid från de här mörka dvalarna och kammarna. Men jag har förstått att jag behöver tömma mitt hav och alla tårar för att kunna komma till den här trädgården som finns under. Så jag tror jag skriver om det jobbiga. Vare sig det är att sörja en närstående, att bli mobbad, mobbning som är jättekärt. Jag kunde inte skriva om det för 2 år sedan. Nu har den barriären brytits.
Mm.
Jag skriver om skönhetsideal. Jag skriver om den svarta erfarenheten, vilket är väldigt svårt i och med att den är väldigt individuell. Jag skriver om det. Jag gillar inte det här begreppet, men andra barns generationer, jag vet inte hur länge man kan invandra.
Nej,
men
exakt.
Alltså, roligt ja. Men ja, vi som har rötter utanför Sverige. Jag skriver om våra erfarenheter, om mindre världskomplex. Jag älskar det. Mm. Jag älskar det forum, alltså den dimensionen.
Mm.
Jag tror man aldrig kan sluta utvecklas om man tänker på alla de gånger man känner sig otillräcklig.
Mm.
Så det har jag fastnat för. Och sen om att fira jaget, sig själv.
Mm.
Det kommer inte lika många texter från den lådan. Det tar tid för mig att komma till den lådan. Mm. Men de kommer typ.
Jag tycker det är
något annan månad i alla fall.
Ja, när du är hype.
Ja.
När du är hype mode med dig själv. Det är det min dotter älskar när hon har läst, när du skriver om självkärlek och liksom. Jag tycker du skriver om det också.
Okay.
Men det ska inte glömmas bort heller bland det andra. Och det roliga, vet du vad, Mariama, det som är roligt är att jag tänkte på det när jag intervjuade dig. Vi hade långa samtal innan vi hade ett författarsamtal. Och när jag läste din bok i somras och nu jag fick läsa ditt manus, så slog det mig, och när vi har haft samtal också, personliga samtal, så har det slagit mig om hur mycket, nästan alla ämnen vi har pratat om här i podden i 3 säsonger, nästan alla, allt som vi har pratat om finns i dig. Alltså jag tyckte bara det här avsnittet liksom täcker så många delar. Det är kreativitet, det är såret, det är motstånd och blockeringar, det är alltså feminism, rasism,
mellanförskap.
Alltså det finns alla de här delarna i dig, att du pratar om dem samtidigt är också fascinerande. Och jag tycker om det där du beskrev om att, ja, men för 2 år sedan var jag inte redo. Jag känner igen det, att man slår upp vissa dörrar och sen lämnar man någonting bakom sig. Vi har inte pratat om det här längre, eller? Mm. Du nämnde för oss också att du körde spoken word förut och nu är du på en annan plats. Mm. Och du kanske går tillbaka till det någon gång, vem vet. Och att du liksom hela tiden bryter ny mark. Mm. Och det här med skuggarbete som vi pratade, Maria, om att söka i sitt undermedvetande, sår och saker man inte vill kännas vid, där du går in i, genom, med din konst och ditt skrivande, att du går in i de här rummen där det gör ont, där det är för att läka, konstant läka och hela. Jag tycker det är fascinerande. Jag blir jag vet inte.
Ja,
jag tycker det är,
men det blir väl som parallella jobb liksom, att man måste typ gräva i de här skamvrån och så här städa upp typ. Mm. Och, men sen så fylls det på med nytt damm typ, och så här ny skit som så här, ju mer man öppnar så här, en port och den ena efter den andra, så bara öppnas det fler och fler, lite som i Matrix, att man så här går djupare i sig själv. Mm. Men det är också så här, i det djupet och i det mörkret som man hittar liksom så här,
de här typ diamanterna som är så här robusta fortfarande, som man måste så här slipa på och typ för att så här, snygga till och förfina. Kan vi lägga till detta att Mariama knäppte med fingrarna, vilket betyder applåd på poetiska. Det fick jag lära mig. Jag visste inte det. Det är verkligen att säga.
Ja. Men jag blev inspirerad av dig. Jag läste dina poesier när jag vaknade. Men det känns ju som det, att det blir liksom att man måste så här gå i de här cyklerna, och att så här, man måste se så många delar av sig själv som man typ har fått skämmas över så himla mycket. Liksom. Och speciellt, jag identifierar mig jättemycket med det här med att växa upp i en förort där det är liksom väldigt så här multikulturellt, och att folk har växt upp med många trauman av ens föräldrars erfarenheter. Så det är som att det gått i arv, liksom, att man bär på den här tunga bördan som de har, får man bära på själv som barn. Och som man skrattar bort många gånger, så här, skämtar och driver och så här, med varandra liksom, som barn. Men det finns ändå där. Jag tänker så här, jag vet inte, det jag tänkte på då var också så här, vad är det som inspirerar dig? För du skriver ändå som sagt om så här, om styrka och kamp och liksom självförtroende och så här. Vad är det som ger dig inspiration?
Nu när du pratar om det här med orten och allting. Vet du, jag tror jag försöker nå ett andrum. Jag tror alla texter, jag försöker lägga ut dem till en bro eller stege eller var som helst för färdmedel för att jag ska komma fram till en fristad eller ett andrum där jag kan stanna upp och andas. För jag märker att jag alltid är på språng. Och jag springer och jag flyr väldigt likt våra föräldrar. Nu när du pratar om orten och allt det här du pratar om, det här. Om man ser på orten som ett stort flyktingsläge, hur bra vi än har det, hur härligt än är att bo där. Det är människor som har flytt. Det måste inte vara ordagrant, det måste inte vara över havet, det måste inte vara bananbåtarna. Men de har flytt från länder som inte längre är bra på grund av det här globala som har hänt. Och då har vi hamnat i höghusen. Och vi har försökt fånga upp med paraboler det här som fanns hemma. Men det räcker inte. Och vi känner inte att det räcker. Och jag vill nå andrummet. Jag märker att om folk i orten fick terapi, om folk i orten fick bara prata egentligen om vad de hade för drömmar innan de kom, eller hur första arbetsintervju var, eller hur det kändes att vara arbetslös efter att ha en masters i ett hemland, att köra taxi, vi skulle komma ur det här modet av som man kallar surviving mode och vara i striving mode, men vi har fastnat och det förs vidare till våra barn. Och jag tror det är där också min inspiration är. Pappa är så glad att han kan säga att vi har en författare i släkten.
Självklart.
Jag tror alla är glada på gården, i Jobro, allmänt. Det blir en celebration för oss alla. Men det blir fel om jag håller det till mig själv. Jag måste expandera, jag måste ge pappers allt. Igår kontaktade jag en syster vars texter jag läste på Facebook. I och med att jag själv vill se henne skriva en bok, men jag vet att det är svårt att börja. Och jag frågar, vill du vara med i en bok? För jag har böcker. Jag har pappersark, vill du vara med? Hon sa, gud, jag visste inte att du hade tänkt på det. Jag visste inte att du... Och jag sa, jag har sparat dina texter. Jag bara, jag byter favorit varenda gång du postar en ny. Jag undrar om du vill vara med. Så det är mycket att... Inspirationen ligger i att jag vill att folk ska förstå. De som inte är i fokus, som inte är i media, som inte är på tv-rutan. Att alltså de duger, inte bara duger, de har till och med gjort mer, bättre ifrån sig. Och det är dags att vi alltså uthämtar den harvesten, att vi skördar nu, för vi har plogat och jag känner att just nu plogar jag mycket, men jag vill att de efter mig ska skörda. Jag och pappa pratade i köket och han sa, den här manna då, tidskriften manna har släppt ett nummer. Och då hade Hanna Böhm skrivit en recension om Sandro som är jättefin. Jag var så himla glad. Hon hade skrivit att du läser och läser förorden, och efter 10 sidor har Mariama nämnt alla. Och att hon såg andra välbekanta namn och sitt eget. Och jag har nämnt, jag vet inte hur många namn, kanske 100, 150, jag vet faktiskt inte. Jag tappade räkningen. Men jag har inte sagt det till folk. Jag har varit lite slarvig med det. Och så de får chock när de läser för dem. Mm. Och de blir så chockerade och glada. Mm. Och, för det ligger inte i oss att vi kan öppna en bok och se vårt eget namn. Det ligger inte i oss att vi kan gå till bibliotek och se ordet Sanno, namnet Sanno på en hylla. Mm. Det finns inte. Det är ingenting som är normalt. Och det är där problemet är. Det är inte normalt att vi är uppmärksammade. Att vi dokumenteras. Mm. För mig är det läskigt att finnas men inte finnas någon annanstans. Hur kan vi vara här? Men om jag kanske inte finns här imorgon. Men det finns ingenting förutom mitt personnummer som dokumenterar mig. Mm. Mina fyra sista siffror säger ingenting om vad jag har gjort. Det är en papperslös person är allt förutom sitt papper. Så vi är samma sits. Vi måste dokumentera oss själva. Och det är det som... Jag är så glad att jag har kommit in i en trend nu när alla börjar släppa böcker.
Mm.
Men jag var rädd att vi skulle gå förbi det. Jag var rädd att jag skulle leva under ett sekel där det inte släpptes några böcker av oss. Eller poddar, eller tv-program, eller vad än det må vara. Så min inspiration ligger väl i att representera hela vardagsrummet av alla. Av alla som sitter där. Liksom. Av alla... Vi brukade kalla oss själva för barnen från Blockstedsvägen, som referens till barnen från Bullerby eller vad det heter nu. Vi gjorde vår egen version på den. Och jag har bilder på oss på våra födelsedagskalas, och vi är mer än typ 20 stycken barn i ett vardagsrum, en trea hemma hos oss. Och det är svenskar, det är gambianer, det är chilenare, det är colombianer, det är turkar och allt möjligt. Och vi kom överens. Och vi fann tröst i varandra och vi älskade att bo där vi bodde. Vi körde burken ute på gården till klockan 11.
Bästa.
Ja, och min barndom var så fin. Men jag vill inte att vilka vi är ska försvinna när vi blir stora. Vi behandlar i det här hamsterhjulet av att jobba, bli utbrända, bli sjukskrivna, jobba. Och sitta bakom kontor som många av våra föräldrar vill att vi ska göra, eftersom de aldrig fick chansen att få en stabil inkomst. Så jag vill att alla ska kunna uttrycka sig. Är du duktig på att skriva, då borde du skriva. Inte bara i ditt anteckningsblock. Du borde dela med dig. Du borde stå på en hylla i akademibokhandeln, i pocketshop, vart än du må vara. Så jag vill att folk ska ta vara på sina talanger. Sen kan de plugga vid sidan om. Jag pluggar själv. Alltså, det måste inte vara att du bara satsa på kreativiteten. Men att du sätter det i verket. Jag blir ledsen när jag hör folk säga saker som mina lärare tyckte inte att någon som mig kunde lyckas. Så jag bloggade men jag slutade. Jag har hört otroligt många berättelser om folk som har så många talanger men slutade för att någon sa till dem att någon som de inte förtjänade allt det briljanta de kunde uppnå. Och det gör ont att höra sånt. Så för mig, Svart flickas handbok, det är ju inte logiskt att komma ut med mer än 30 stycken gästskrimenter för dig själv. Det är jättemycket arbete. Det blir svårt att arvodera dem, det är svårt att söka förlag. Men jag vet att om några år från nu vill jag kunna säga att jag tog mer än alltså så många kvinnor jag kunde räkna på mina fingrar. För jag kanske inte får chansen igen. Så inspirationen är stor.
Det är stor, och det är en stor uppgift du tar på dig också, tänker jag. Alltså det är asfett att du är så pass modig och liksom stark och modig framförallt, och så här, att du vågar ta på dig den uppgiften. Det är jätteenormt verkligen. Mariama, jag undrar, skulle du kunna berätta hur det går till när du skriver? Hur är själva processen för dig? Hur går det tillväga? Hur brukar det vara?
Vet du, jag tänkte själv på hur jag gör. Jag har inte haft ett riktigt svar och jag har inte förstått hur jag gör. Det blir bara till ibland. Men jag kom på nu, jag skrev en text för igår kanske. Och vad som hände var att jag behövde ta en hel dag och gå igenom mitt Google Drive-konto och fixa om ungefär 45-50 stycken mappar som har i sig, vi säger var tredje av dem har 57 stycken mappar i sig som har 57 stycken texter i sig. Och det är,
oh my god.
Det är en illustration av min hjärna på Google Drive. Och så behövde jag fixa 400 stycken anteckningar på min mobil. Och anteckningar i fysiskt format då, på skrivbordet hemma. Det tog en hel dag. Och migrän. Och te. Och jag behövde fixa det. För när jag tänker mycket. Och det motsvarar sig i text. Och vad jag kom fram till var att om jag inte tar tiden och städar undan, raderar, återställer, allt möjligt, så kommer det ingenting för mig. Då får jag en kork i systemet, det blir kortslutning, jag vet inte vad jag ska göra med alla texter. Så jag måste städa ur hela tiden, jag måste vårstäda i huvudet också. Så jag vet inte hur många texter jag har. Jag kommer nog aldrig förstå hur många texter egentligen det är, det rör sig om. Men hur de blir till är att jag öppnar ett dokument eller en anteckning eller en bok och skriver en mening, vare sig det är titeln, början, introduktionen, mitten, en punchline eller metafor, och allting är, så skriver jag klart den eller så lämnar jag den på hold och kommer tillbaka. Därifrån tar du flera texter, sätter upp dem i böcker, skissar på kapitel, koncept och fråga dig själv, vad är meningen med den här boken? Jag vill inte släppa en bok ifall den inte har en mening. Och vilka kommer den göra nytta för? För mig själv? Ja, såklart den kommer göra nytta för mig. Men hur kommer den hjälpa någon annan? Vad är det jag, vilka perspektiv vill jag sprida ljus på? Kan jag skada någon via den här boken? Oprah pratar mycket om intention. Och jag vill också leva mitt liv efter de premisserna. Vad är avsikten av det jag skriver? För när du skriver som mig, det blir mycket av aktivism. Vilket blir att det blir jobb. Ibland går det ut från att det är bara en passion. Och det är svårt. Jag i en svart flickas handbok så har jag texter som har att göra med folks trauman. För mig är det den absolut största uppgiften att behandla dem med värdighet. Det har inneburit att jag är villig att släppa taget om förlag ifall inte de behandlar mina texter med respekt eller censurerar det som jag vet att den här personen tog sig mer än en vecka att våga skriva till mig. Så jag har inte magen nog att sen säga, vet du vad, det här måste vi ändra. Det som du har burit runt på i skam, det måste jag ändra. Så fort jag insåg att jag har personliga texter, så blev boken jättetung. Och för mig, då insåg jag, okej, det här är ett känsligt ämne. Jag kanske inte får ut arvodering, ersättning, pengar, marknadsföring. Men när jag har lämnat den här planeten, så kommer min harvest komma. Liksom. Och för dem. Så det är svårt. Hur den blir till, det är långa led. Alltså Sanno, den är ju hela mina gymnasieår till nu. Sen intensivt till 2 år. Nu skriver jag böcker på några månader. Också den. Jag vill ju så gärna vara som alla andra författare. Du vet, man har ju, jag har läst så många böcker hela mitt liv. Jag har läst mer böcker än jag har vänner. Och jag har ju alltid sett den här. Så här är du en författare. Du skriver i 2 år. Och sen rättar du i 6 månader. Och så går du vidare till den här situationen. Och den här. Och det är inte så. Om du är klar med en bok så är du klar. Jag skickade in Sanno nu vetandes att det finns säkert saker du kan slipa på, men jag insåg det här är slutproduktionen. Om jag går ett steg längre är det bara jag som försöker uppnå perfektion. Så det är jag väldigt mån om, att inte göra mina texter till Wikipedia-texter, utan att har jag sagt det jag vill säga, då är det en klar text och det räcker. Och så det kan vara en process på en dag, en vecka, 2 månader, 2 år eller bara 5 minuter. Sådana texter är bra. De här 5 minuters texterna på pendeln. De är bra alltså.
Du har nämnt också att du använder anteckningar i iPhone och du har så här, det känns som att du har så Alltså det är så tillgängligt liksom. Mm. Det är inte, för vi du och jag har pratat om det tidigare, att du bara tar upp telefonen och skriver ner och sådär. Och den här bilden av att man ser en författare som sitter vid vattnet och allt ska vara perfekt och med ett anteckningsblock och bara det ska vara rätt stämning typ. Så det känns som att du typ så här, du kan verkligen få ner någonting bara. Och du har också pratat om att du skriver varje dag, vilket också är väldigt författar, riktig författare som skriver varje dag liksom. Fantastiskt.
Ja men vad fett. Nu så var jag ute vid Pablo Nerudas hus som är typ en av Chiles största poeter. Och han har ju så här något så här superlyxigt hus ute vid havet och så här. Och han har det, han brukar åka när han ska skriva. Och sen så finns det typ en klippa där i närheten, eller ganska nära, som är så här en turistgrej som man, folk åker ut dit och så här sätter sig som Pablo Neruda vid havet. Det finns det faktiskt. Jag hade skrivit upp så här en fråga, bara, ah, men, brukar du gå till någon plats? Men så sa du ju nu, så här, pendeltåget, det är så jävla...
Ja men det är så jävla real nice, alltså. Det är också så här,
det är så jävla mer... äkta, ja. Keeping it real, så här, inte typ såhär någon klippa vid havet, bara, jag sitter vid pendeln med min telefon i handen och bara droppar det en poesi på fem minuter, ja. Ja.
Alltså jag har moments som du säger nu, alltså när jag var i Gambia, alltså varje hörn i Gambia har en strand, så det är så fina stillbilder du samlar på dig när du åker till Gambia, mashallah. Och så ja, alltså, men då skrev jag inte, jag bara sög in allting jag såg, materialet. Men när jag kommer hem så kommer jag ihåg dem. Mm. Och då sätter jag mig vid en av stränderna i huvudet och skriver. Men jag har ju ställen, alltså, jag gillar vissa lägenheter som jag ibland är i och då skriver jag där vid fönstret. Men till exempel jag kan ta en promenad i Jordbro, jag ska promenera och det finns en bäck. Jag gillar att gå tillbaka till min skola. Jag vet inte om det är någon metafor för att gå tillbaka i dåtiden till den skola då jag... grundskolan då, som är exakt bakom huset där jag bor. Och det finns en bäck där. Den bäcken har jag tror jag har varit där ända sedan jag gick i åttan har jag suttit och skrivit där. Så det är ju, nu när vintern kommer, då kommer jag inte kunna sitta där.
Mm.
Men där gillar jag att skriva. Så det är väldigt blandat, men de flesta stunderna, nej, det är inte så poetiskt. Det är inte den här fina klippan och vattenfallet, det är på pendeln, det är på vägen hem från jobbet, på vägen till jobbet, till skolan, när jag står och väntar, när tågen ställs in. Och jag tror det är det som gör det så mycket mer naturligt.
Mm.
För folk väntar alltid på den här inspirationen. Och du vet, våran skrivkramp är så manipulerad.
Mm.
Jag kan säga att egentligen, det är väldigt få gånger då skrivkramp. Ni som skriver, nu kommer någon bara, nej du vet inte, jag har skrivkamp, jag vet det här. Du kanske då, men vet du, jag tror inte på det. Jag tror vi väntar på det här perfekta ögonblicket där det ska vara frekerier och det ska explodera och vi ska känna parfymen av aromen av det vi skriver och det ska vara som om allting vi vill få ut kom på papper och det är perfekt. Och det är det där perfekta ögonblicket som inte kommer komma.
Mm.
Du behöver bara skriva det du har.
Mm.
Och sen skriva på och förbättra och lägga till.
Mm.
Och det, jag tror det är det. Jag har kommit bort från det här att det ska vara den bästa dikten någonsin.
Mm.
Jag hamnade i det. Såklart. När du körde den här dikten i ortens bästa poet.
Mm.
Det förstörde mitt skrivande. För efter det sa folk att det var det absolut bästa jag har skrivit och det absolut bästa jag har framförit. Hur kan du gå vidare från det? Det går inte.
Mm.
Det var därifrån jag var tvungen att skriva modersmål som bara var ärlighet.
Mm.
Jag framförde den här dikten efter det.
Mm.
Och folk hade hårda miner, sammanpressade linjer till leenden och de applåderade inte. För folk var besvikna. Oftast brukar jag dramatisera hur folk ser, du vet, när man står där uppe, man ser allt liksom. Men den här gången visste jag har inte hänfört dem. I haven't mesmerized them in a way I used to for 2 months ago in the final. And it affected you. Det fick mig att inte vilja gå upp på scenen. People said, where are you going? I said, I don't want to stand on stage. Jag såg att det jag gjorde var inte bra nog. Jag kommer aldrig kunna nå det måttet igen. Nu skriver jag texter för att jag vill. Och för att de måste ut.
Mm.
Men det här perfekta. Om du ska alltid skriva det som är perfekt. Också ingen vill läsa det som är perfekt. Det är så himla tråkigt. Gud, jag läser British literature nu i engelska B. Jag håller på att dö. Alltså literally Shakespearean. Alltså, de gillar att prata så här. Att leva eller inte leva. Jag håller på att dö. Okay? It's so boring. Alltså det är det tråkigaste som finns. Mm. Det sägs ingenting på 5 stycken olika stances. You're just talking around the word. Nothing's actually happening. Jag älskar när folk går in på djupet. Ibland till och med förkastar sig metaforerna och säger så här är det.
Mm.
Och sen därifrån nästan 5 stycken spins around what actually happened.
Ja, för det är någonstans när man skriver eller man har vilket uttryck som helst så är det ju att du har ju olika aspekter, just att bli iakttagen eller läst eller vad det nu kan vara, att någon annan, har man det som utgångspunkt, att någon annan observerar dig, då objektifierar du ju din konst.
Mm.
Och i det filtret så förlorar du ju någonting, alltså du förlorar en äkthet. I alla fall om jag ska säga som jag funkar. Och jag kan tänka mig att om man är pretentiös och för teknisk, det gäller ju typ egentligen vilket uttryck som helst. Det kan till och med vara så i dans eller liksom vilket uttryck som helst. Att så här, när man tänker för mycket på hur det ska se ut för andra eller hur de ska uppfatta det. Eller använder jag tekniken rätt? Är det här perfekt? Alltså det kan vara en selfie. Det kan vara vad som helst. Det är någonting i det där du förlorar ditt egna uttryck. Liksom. Och jag tänker att vi kan binda ihop det till det du sa om orten, att det finns så mycket talang där som går till spillo mot vad som är äkta och fin konst och hur det ska se ut på konsthallar, finkultur. Ja. Och därför att det är arv och så har man alltid gjort. Och istället för det här brutala och de här verkliga berättelserna som kommer från strukturer och marginalisering. Och, ja, jag tycker det är jätte...
Ja.
Wow.
För konst handlar ju om känsla, tänker jag, och så här, och att nå den känslan, och då måste man ju bottna i någon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag visste alltid att jag kunde skriva, även om det inte var att andra kunde läsa det, från en tidig ålder liksom. Men jag hade intalat mig själv att när jag går på skrivkurs, när jag har läst om författare, när jag har läst litteratur, när jag har fått min verktygslåda retoriska styrmedel, då kan jag släppa en bok. Så jag trodde aldrig att jag så här i 22 års ålder skulle släppa en bok. Jag hade en plan. När jag är 35 år bass, jättesorgligt, varför ska jag behöva vänta så länge? Men när jag är 35 år eller 40 och jag är vuxen nog, då ska jag släppa en bok. För det är ingenting för den unga personen med massa känslor. Man måste vara bearbetad som författare. Så det är väldigt många gråzoner. Mm. Alltså det är väldigt tråkigt hur vi ser på konst. Jag tycker det är jättetråkigt.
Mm.
Ja, typ såhär, om det inte är Picasso då är det inte, alltså du vet, det är såhär
men det handlar om strukturer också. Alltså det handlar om vithet, det handlar om patriarkatet, det handlar om att vissa personer äger de här rummen och att det är bara vissa som har tillgång till det.
Men ja, Maja, jag tänkte på att det kunde vara en passande fråga också apropå vår podd om andlighet, att vad jag har förstått och vad jag tror de flesta har förstått, så är du ändå väldigt religiös. Det är ovanligt för den svenska kontexten. Så jag undrar hur pass viktig din andlighet är för din poesi, för ditt konstnärliga uttryck.
Alltså den är ju central. Alltså jag tror det är den första byggstenen, även om det inte började så. Det började mest om att skriva om svarthet, om att skriva om osäkerheter, om att skriva om självförtroende och det som gjorde upp mig. Men ju mer man började praktisera och för mig som är troende kom tillbaka till meningen med livet, så genomsyrar det varenda text. Vare sig det är rubrikerna eller referenserna eller undertonen. Såklart det finns texter som inte handlar om islam. Men i och med att det är jag som har skrivit dem så är de skrivna ut av en troende muslim.
Precis.
Som i bakhuvudet har alla referenser till islam, Koranen, Gud och allt som kommer till att vara alltså, troende. Vilket är väldigt mänskligt. Religion har funnits så länge. Människor, när saker går dåligt så kollar vi upp. Många vet inte mot vad. Om man vet det, som jag då, så vet man att man kollar efter någon som är ovanför skapelsen, någon som är ovanför mig. Och det blir det här skyddsnätet som välfärden i Sverige aldrig kan ge en. Det är någonting jag faller tillbaka på när allting går snett. Och jag har alltid haft samtal med någon, men jag har inte vetat vem. Och jag vet ju nu idag att det har varit Gud. När allting varit jobbigt. Det har ju alltid varit någon där uppe jag har pratat med, men jag har aldrig förstått vem. Men det är ju Gud. Så för mig det är ju centralt. Det är ju bara själen som kommer gå vidare när allt är klart. Det är inte även om man skulle vilja tro att det är böckerna. Jag kommer inte begravas med mina böcker. Jag kommer begravas med min själ. Och därför är jag mån, jag skrev i Sanno, att man inte kan lämna in sin själ på kärntvätten. Och det är ju så. Den ska presenteras en viss dag. Och jag försöker hålla den ren. Den får fläckar. Det finns ingen kärntvätt. Liksom. Det finns ingen genväg. Det finns inga enkla sätt. Ingen kosmetisk, kapitalistisk bransch där jag kan använda ögonkräm eller vad än som. Den åldras och jag åldras med den. Och en dag kommer den och kroppen överlappa varandra och kroppen kommer dö. Men själen kommer finnas kvar. Så andlighet för mig, jag tror det är egentligen den första titeln vid Mariama. Liksom. Den är så tung att man nästan kan byta ut mitt namn till muslim. Liksom. Om det är någonting jag vill bli nedskriven som, så är det ju som muslim. Du vet, nu när Muhammad Ali dog, så kallade man honom för the king of the world and everything, vilket är en titel som han egentligen ville skippa bort, alltså han ville få bort den när han började praktisera islam, men världen ville komma ihåg honom som den här kämpen i handskar, när han själv kommit till underfund med att han endast är liksom han bara är en tjänare av Allah. Och han dog i den vetskapen. Han sa många gånger när han blev sjuk att liksom be för mig och idolisera inte mig och sätt inte någon vid Guds sida. Så jag, att han inte var the king of the world, men världen kommer ihåg honom som det. Of course, han ändrade popkulturen, han ändrade nästan folks självbild för afroamerikaner och för mig liksom. Absolut. Som inte ens är från hans plats, hans kontext. Men jag tror det är det. Jag drog mig tillbaka medvetet från att stå på scen så mycket, vilket jag kommer komma tillbaka till, men inte i samma utsträckning. För att jag höll på att bli idoliserad. Och som muslim eller som troende eller som någon som bara är self-aware of yourself, ögonkänneri är så farligt. Men vi lever i en tid där man ska uppnå ögonkänneri. Alla ska ha vetskap om dig. Alla ska gilla din bild på Instagram. Det finns filter du ska välja ut hur du ska presenteras i. Liksom. Och ibland hamnar jag också som slav för det. Men väldigt ofta så försöker jag i alla fall tänka, nu har jag tappat bort mig själv i den här stora skaran av sociala medier och alla appar. Så jag drog mig undan när jag började höra att folk jämförde mig med Big Bang och du vet, saker som var bara för stora för min existens. Och missförstå mig rätt, jag själv är väldigt duktig på att få mig själv att verka framstående. Jag är väldigt mån om att liksom inte förminska mig själv. Liksom. Jag kan själv använda stora metaforer. Men när man kallar mig Big Bang eller gudinna som har ordet Gud i, du sätter mig vid sidan av Allah. Mm. Och för mig, det blir en skräck. Jag vill inte synas på det sättet. Det var någon som sa till mig, vilket för mig var det absolut läskigaste jag nästan hört i mitt liv. Så här, men, alltså det var otroligt, du härfärde mig och din pondus på scen och din, hur karismatisk du var. Och det var som om Jesus talade till mig. Mm. Och för mig som troende, jag blev så otroligt rädd. Mm. Jag bara, wow, jag ska inte ut på scen igen. Jag bara, vet du vad, nej det där. Alltså, mm. Och det är ju inte att jag menar att Jesus och Gud är samma person inom islam. Men att jämföra mig med en profet. Du vet, alltså bara hela det här. Oftast när man blir sedd av många så blir man en förebild eller nästan ett helgon.
Mm.
Vilket inte är, jag tycker inte det är logiskt, jag är ju människa.
Mm.
Jag har ju mina brister.
Men det, jag hör vad du säger. Ja. Men samtidigt så... och jag menar inte det jag tänker. Men jag tänker bara på en annan synvinkel. Jag tänker på hur jag själv ser. Och just det här vi pratar om representation.
Mm.
Att vi måste se oss själva.
Mm.
Så även om man inte tycker... Jag förstår att du inte vill bli liknad.
Mm.
Gudliknande. Mm. Liksom. Mm. Det kan jag absolut förstå. För det är liksom... Det går inte ihop.
Mm.
Men samtidigt så... Har vi också ett behov att se någon kanalisera för källan som du gör och den upplevelsen att se dig på scen ger ju någonting. Förstår jag menar?
Jag förstår alltså, såhär, vad folk menar.
Jag tar del av dig och i ditt läkande så läker jag mig själv.
Mm.
Alltså när jag ser att du läker och du bearbetar så hittar jag någonting i mig och den upplevelsen kan vara stark.
Mm.
Och,
jag tror inte man har ord för det.
Nej.
Jag tror man inte har upplevt något sånt. Just för att vi bor i ett samhälle där allt som har med själen att göra tas bort.
Mm.
Förstår du? Mm. Vetenskapen försöker alltid motbevisa att andlighet finns. Att allting är åt slumpen. Att allt är vetenskap. Så när man väl går in i ett rum och får uppleva någonting så starkt så blir man paff. Man blir chockad. Men jag tror mer att du fick en spirituell upplevelse. Men det var inte jag som gav den.
Mm.
Jag har bara fått språket och fått chansen att stå på scen. Jag har fått möjligheten av någon annan.
Mm.
Så då glömmer man den som är bakom kulisserna eller den som är ovanför.
Ja.
Så det, jag förstår vad folk menar. För det är som folk går ut och har varit på gospel church ibland när jag har kört. Och jag bara, okej, men och då ska jag förklara. Vet du vad, jag talade bara om min sanning. Och det lät bra.
Mm.
Och du förstod din via det uppträdandet. Men ja, alltså andligheten finns där. Men för mig, jag behöver ju praktisera min tro också som förebild. Det är ju jättemycket, ett stort ansvar att som troende muslim, alltså det är så många grejer du måste hålla koll på. Jag kan inte säga vad som helst.
Mm.
Och jag kan inte göra vad som helst. Och det har inte bara att göra med att jag är muslim. Som förebild, jag vet att det är många ögon som tittar. Och nu har jag kunnat bearbeta den pressen. Den tynger inte mig på samma sätt
längre.
Men jag har inte råd att vara efterklok. Och säga, men det där tänkte jag inte på. Nej, sårar jag någon och sårar jag någon öppet via det jag gör. Då kommer jag såra alltså nästan upp till 50 stycken personer samtidigt.
Mm.
För jag syns.
Mm.
Och det läggs på minnet. Och folk tar efter. Och folk går i fortspår.
Mm.
Alltså, och att vara ung och vara förebild, det är otroligt svårt.
Absolut.
Alltså det är många jag känner som är äldre. Du vet.
Mm, ett stort ansvar.
Just det här med åldern är jättebra.
Mm. Och plus att islam är så himla stigmatiserat liksom, tänker jag också. Att det är dubbelt så mycket liksom, och ha beräkningarna i. Alltså så här, du måste liksom hålla koll på, hålla tungan rätt i munnen hela tiden.
Ja,
för att du kan så snabbt bli dömd.
Liksom. Jag gör mycket kritik. Alltså, jag är samhällsanalytisk. Liksom. Jag har alltid varit det. Pratar jag om strukturer så är det inte Mariama sa så.
Mm.
Det är muslimska Mariama från Jobro och svarta sa så. Det är tre dimensioner som folk kan hålla mig ansvarig för. Och det är svåra tacklor att bära in i en rättssal.
Absolut.
Det är otroligt svårt. Mm. Liksom. Och du kan bli dömd av olika. Det måste inte vara det vita majoritetssamhället. Det kan vara muslimer som har sagt, här har du gjort fel. Det kan vara svarta som har sagt, men jag tycker inte så. Du måste granska dig själv. Så jag tror ju mycket på rannsakning. Vart har jag gjort fel? Kunde jag gjort bättre ifrån mig? Eller var det här det bästa jag kunde göra? Och jag älskar Maya Angelou liksom. Jag lyssnar på henne innan jag sover. Och hon säger alltid, if you would have known better, you would have done better.
Exakt.
Och det är så, så man kan inte heller vara för hård mot sig själv. When you know better, you do better.
Exakt.
Alltså jag förtjänar
det. Den är, det är verkligen, precis. Wow, det är sånt livsmotto.
Och det är så, men när du väl kommer till islam, så det är ju, Gud, man lär sig att Gud skapade änglar, och så skapade han människor. Och människan är designad i sina brister. För att den ska komma tillbaka till Gud. Mm. Hela tiden. Så du går, du snubblar. Mm. Du springer, du snubblar. Mm. Du flyger, du faller. Mm. Hela tiden för att komma upp i kräningen, i haltningarna, i vad som än det är. Så jag förstår ju att jag inte är perfekt. Jag är inte ängeln som är perfekt. Mm. Men inom islam så har man lärt sig att även människan som inte är ljuset änglar är, kan sprida ett ljus. Om de försöker vara så, inte efterlikna Gud, det är svårt att förklara, men om de är en representant för det goda i mänskligheten. Mm. Och det är det muslimer lär sig. Mm. Och det är det som innebär att vara en stolt muslim. Det är inte att du tvingar på dig din religion på någon annan. Mm. Även om många tror att islam försöker göra det. Det är att du försöker vara det. Koranen säger att människan kan vara. Vilket är den här goda människan med moral, med integritet, med respekt för mänskligheten, för naturen. Alltså jag har lärt mig att min profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det var en man vars karaktärsdrag vanliga människor inte kan leva upp till. Alltså det är otroligt vad du hör. Det, han behandlade sina fiender bättre än vad vi behandlar våra närmsta, käraste människor. Mm. Det är så otroligt stora premisser att leva upp till. Han behandlade djuren bättre än vad vi gör. Han behandlade träden bättre än vad vi gör. Det var miljö, det var alla aspekter som politiker inte ens kan snudda vid. Så när jag säger jag är muslim, det är allt bra i mig. Mm. Det andra, det har kommit från vita strukturer, kapitalism och allt annat. Så jag tror för många missförstår det. För många har frågat mig när jag är i vita rum och när jag var på Riksteatern och allting. Måste varenda Gud nämna Allah? Måste varenda Gud ha med islam? Alltså typ, går det inte att separera? Som om jag alltså kunde dela på mig själv och ha, nu pratar jag om kvinnor och nu pratar jag om islam. Och den som sa det hade inte menat någonting elakt just i den aspekten faktiskt. Men det blev fel, för jag behövde ta a stand to myself och jag förstod, nej jag kan inte. Mm. Jag kan inte dela upp meningen i varför jag finns. Det går inte, tyvärr.
Men klippa din identitet. Jag
tror, vad ska jag göra? Det är
fundamentet.
Det är min rot. Ja, vad ska jag göra?
Så, det visar bara hur svårt folk har att anpassa sig, att se någon annans verklighet. Mm. Att du har så många lager, att det går inte ihop i någons människa.
Hur mycket kan du klättra inom kultursektorn och fortfarande vara praktiserande och troende muslim? Otroligt svårt. Jag fick ett bönerum. Det tog veckor innan jag fick ett bönerum. Och jag är jättetacksam för det. Och det var givmilt för mig och för dem. Men jag förstod efter mitt teaterresidens att det här nog inte är min väg.
Mm.
Jag tog med mig min byråkratiska och fikantiga erfarenhet utav att jobba professionellt med mitt hantverk som poet.
Mm.
Men jag förstod att det här är nog inte vägen för mig.
Mm.
Det, jag kan inte springa emellan konferenshallar för att hitta ett bönerum. Och jag kan inte argumentera för varför jag ska ha vissa titlar och varför jag behöver det. Tolken kunde inte översätta vissa islamiska ord för att tolken inte fick tid att hitta de orden, för att inte det lades tid i det. Och då förstår jag, det här är kultur, men det jag gör, det är så nära livet att det inte är konst. Och det är svårt att säga det. Det jag gör är inte konst. Och jag vet att många inte förstår det. Så jag vet inte, jag själv fram och tillbaka med den delen. Vissa grejer, jag kanske kör från en scen, jag kanske skriver i en bok, men det finns inget rum i kulturen där de kommer få plats. Nu, saker håller på att ändras, nu finns svenska hijabis och allt möjligt, men det jag gjorde fick inte plats. Det behövde ändras. Ja.
Ja, nej, men jag tänker att du bryter mark också, Mariama, att du liksom du bryter mark inför nästa liksom svarta muslimska kvinna som också kommer vilja liksom göra liknande saker som dig och leva på sitt konstnärliga uttryck och så, och det tar tid och ork och kraft och så här. Och liksom, och du kan ju känna att du har gjort din del och sen backat eller kanske återkommer någon annan gång, men då har du brytit mark, du har satt någon form av standard liksom. Och så, och sen så tänker jag apropå alla de här frågorna som du får konstant, att om man nu ska utgå ifrån liksom profeten Mohammed, att, så här, att man får försöka vara så storsint som möjligt, att, så här, att se det som att de frågorna de ställer till dig egentligen är frågor som de ställer sig själva faktiskt, som de inte själva har något svar på, och att de så här, försöker få din vägledning i det, och så här, hur ska vi göra typ, eller varför, att så här, i deras kritik, att de är så här, ah, men varför typ skriver du inte om innerstan, varför försöker du inte typ dela på dig själv så här, och vara muslimsk ibland men inte nu när det är ju konst i de här rummen, och allt det, att det är så här, egentligen frågor som de måste ställa sig själva, att så här, varför kan de inte ta dig för den du är, för det du skriver och för ditt uttryck och så här, för den personen du vill vara. Du är muslim och du är du 24/7 liksom. Du kan inte säga att det är så svårt för dem att ta till sig det. Att det är egentligen det de måste fatta själva liksom. Men i stunden är det ju så svårt när man får alla de här 1000 frågorna. Så bara, ja, det är svårt att vara storsint alltså. Jag har en sista fråga. Jag undrar så här, om du, vad är andlighet för dig?
Det är, ja, men det är krickan i, som jag alltid kan förlita mig på. Det är, och därför genomsyrar det allt. Jag vet själv att jag kollat på, jag brukar blicka på texter och kolla dem och se vad de handlar om och se mina. Ja, men jag försöker se mönster i hur jag skriver. Och att jag ser att jag avslutar meningar med inshallah. Eller mashallah eller subhanallah. Och att det fanns en tid när jag inte uttryckte mig så. Eller när jag inte sa assalamu alaikum när jag kom in i ett rum högt. För att islam blev alltså det blev illustrerat som synonymen till terrorism. Mm. Och vad som hände då var att muslimer blev terroriserade på sin självbild. Och vi vågade inte vara stolta. Och i och med att jag syns mycket så måste jag ju ta tillbaka det. Och det är en form av avkolonisering. Det handlar mycket om andrummer som vi har pratat om. Det handlar mycket om att jag känner mig som en stressad person. Jag är väldigt stressad. Och ibland har jag mörka moln ovanför mitt huvud. Och jag vill nå en plats, en trädgård, som är Jannah, som är paradiset. Och den är långt ovanför liksom. Och det går inte att nå den om jag inte förbättrar min karaktär. Så ja, alltså self-development från min utgångspunkt. Man kan tro att det är mycket självkärlek, men egentligen den är väldigt islamisk. Andlighet för mig är centralt. Alltså det finns ingen Mariama utan islam, bokstavligen liksom. Så ja. Ja. Och det är därför det är så himla negativt att prata om religion och spiritualitet i sekulära Sverige där hur många är det inte som tar självmord? Och du kan komma till vilken anledning som helst, men vi har redan nått den här trappan av de primära målen som människor behöver. Precis. Tak över huvudet, mat i magen. Men värmen är borta.
Jag känner mig igen mig så mycket i det du säger. Jag har också min tro som för mig framåt. Mm. Jag kan relatera till dig också. Att jag vet egentligen inte vad jag skulle. Alltså vem skulle jag vara om jag inte hade det. Mm. För det är någonting. Det liksom driver en framåt. Alltså det kan vara så enkelt som att gå upp på morgonen. Det kan vara så enkelt att få någonting gjort. Bara så här. Var nöjd med en dag eller det är så mycket så här små grejer, både stora och små saker som rymmer ens tro, precis som du sa, att det ena kan inte utesluta det andra. Det är samma sak. Och jag tror att det är det som är så synd, när folk ser ner på religion och trosätt och liksom andlighet och spiritualism och så, för att man inte förstår vad det är det ger, utan man tycker att det är lite flummigt och bla bla. När det kanske är precis det som man som i ett sekulärt samhälle behöver allra mest. För det är en konstant tröst. Mm. Någon som alltid du kan luta dig mot. Något som du kan vet bättre än vad du vet. Ja. Och någonting som alltid vill dig väl. Som håller dig i handen. Mm. Alltid. Och Jag tycker du beskrev det på ett väldigt fint sätt. Och, just det, i islamofobiska tider som vi lever i, så det är extra viktigt att förstå att det är det här. Det handlar om. Mm. Det handlar inte om terrorism överhuvudtaget. Mm. Det är inte ens samma konversation.
Nej, alltså den som blir terroriserad är muslimen. Alltså, exakt. Det är den som blir berövad på att få vara sig själv. Mm. Liksom. Alla andra får vara sig själva. Mm. Men jag tror jag aldrig har sagt det ordagrant, men jag har försökt förmedla att allt det positiva folk ser i mig, såklart det också är jaget Mariama, men det kommer ju från att jag försöker praktisera islam.
Mm.
Så det positiva människor ser från mig, det är bara det som Gud hjälper mig förmedla.
Mm.
Det är när jag började, jag har blivit en bättre person från att jag kom i kapp till min religion.
Mm.
Jag var tom innan, även om jag var bra på scen, även om jag skrev grejer, om jag var på manifestationer.
Mm.
Jag hade inte 5 böner om dagen, vilket betyder att jag inte hade 5 milstolpar att koppla tillbaka till. Jag hade inte tak, liksom.
Mm.
Och det, när du ser mig och säger Mariama är omtänksam och Mariama hjälper alla och Mariama delar scener med folk. Ja, det är för att islam och Koranen har lärt mig det.
Mm.
Det är inte någonting jag har fått idén om. Jag har läst på om stora människor från min religion.
Mm.
Och jag har förstått, vet du vad? Här är jag småsint. Här är jag trångsint. Mm. Här är jag ignorant. Mm. Här är jag högmodig. Här är jag alltså jag kan inte förmå att förlåta och gå vidare. Det är något fel på mig. Och min religion har gett mig verktyg för att ta itu med det. Det betyder att jag måste jobba. Så jag hoppas att, det är så också jag vill bli ihågkommen. Jag hoppas att folk förstår att jag vill inte att folk ska koppla bort den muslimska identiteten från Mariama.
Mm.
Många gör det ibland. Mm. Många skriver feministen och då tilldelar de mig det. Och jag har aldrig sagt att jag är en feminist, vet du, vad ska man säga? Alltså, talare och att det är mitt enda fält och allt det här. Nej, alltså,
du är intersektionell.
Men det är,
alltså, för det är flera, det är svårt för det, alltså. Nej, men det är många strukturer samtidigt. Hur svårt är det? Alltså, så här, det handlar ju självklart. Alltså, så här, det är ju så många delar, men den ena är inte mindre värd än den andra. Men jag kan verkligen tänka mig att folk liksom... Ja,
men man vill ju inte skriva.
Nej, för att om man är sekulär så tycker man inte religion är viktigt.
Nej.
Alltså, det är inte en viktig komponent. Och att då föreställa sig att det är viktigt för dig.
Minst inte islam, alltså.
Precis.
Det vill inte man ha i sina artiklar. Herregud, det är ju det sista du vill ha i en introduktion eller artikel eller förord eller någonting. Men det är det som är viktigast för mig.
Mm.
Ja.
Wow. Fint. Och det känns asfett att få avsluta det här poddsamtalet med att säga det.
Hur svarar man på den här frågan?
Precis, så kom det
all ny diskussion. Jag var, oh my god, vad är andlighet för mig?
Det bara kommer fors med massor.
Ja.
Vad är det? Okay.
Det känns som att du svarar på allt. Okej. Okay.
Ja, det bara kändes som nu när vi satt igång och pratade om det här, att du skulle kunna sitta här en timme till lätt och bara prata om det och om hur stort det är, liksom. För det är på så många olika slags plan.
Verkligen, och Mariama, tack så jättemycket för att du är så öppen och ärlig, och jag älskar att lyssna på dig när du pratar. Alltså, jag vet inte att det ska ta slut. Jag tycker så mycket om hur du formulerar dina tankar. Och du knyter ihop säcken, du kommer tillbaks, fram och tillbaks. Och det är så många parallella saker. Tack så jättemycket för att du har varit, visat dig sårbar, som stark. Och alla den här
dualiteten som du är. Tack.
För allt som du ger till oss i Sverige och till världen.
Wow. Wow.
Nej, Gud, wow själv.
Stort tack för det.
Wow själv, Mariama.
Jag var fett taggad. Jag har sagt hemma, mina föräldrar förstår alltid vad det är jag ska göra när jag ska göra någonting. Så om man säger till pappa jag ska köra poesi, så jag skulle föreläsa. Jag bara, nej, jag sa ju okej, whatever. Så jag har bara sagt jag ska podda. Och han bara, vad är det? Jag bara, nevermind. Och jag har varit så här, jag ska podda, jag sagt till alla. Och jag har varit helt så här, nej, du förstår inte, på söndag kan jag inte ses för jag ska podda. Och det har varit jätteviktigt. Och jag såg fett fram emot idag. Just för att det finns få platser där man får prata från hjärta och faktiskt få klissna. Men också få vara sig själv till 100%. Och jag känner att ni har skapat ett rum där man kan göra det. Man kan vara sig själv. Och jag har upplevt det, liksom, bokstavligen på bokmåndagen. Och gått hem och gråtit. Så jag är jättetacksam att jag får vara här idag. Och det var skitnice. Och jag kommer tillbaka.
Yes.
Of course. Nästa år, inshallah. By force, yes. Alltså, jag kommer tillbaka. Yes. Jag vet inte vad, några böcker ut. Jag kommer tillbaka. Vi prickar av dem.
Perfekt.
Det var skitnice. Alltså, det var jättekul. Verkligen.
Viktigast är att du känner dig trygg och att du känner dig...
Ja.
Att allting har känts bra. Men, och jag känns så jävla lyxigt för våra lyssnare för att höra dig. Mm. Och jag hoppas att de läser din bok, Sanno. Som finns att köpa på Adlibris och Bokus. Mm. Ni kan också hitta dem på biblioteket. Det väntar kö på dem på flera ställen. Jag har redan gått in och kollat. Men be era bibliotek ta in boken. De gör det.
Mm.
Om ni önskar den. Annars så finns den att köpa. Support your local queen. För att det här är värt det. Det kommer en ny bok.
Mm.
Som är Fire. Tycker jag. Jag vill inte prata för mycket om den. För att jag har fått läsa manus.
Mm.
Tack för det. Vad händer mer i framtiden?
Alltså det är böcker. Jag vill ju föreläsa såklart. Alltså jag älskar att prata fritt. Liksom. Det är en annan grej. Det skiljer sig från poesi. Men jag är fortfarande utbränd såklart. Så jag går väldigt sakta fram. Och jag behöver hitta när det är dags för det. Och jag vill podda själv. Och,
yes.
Jag vill börja...
Ja, den podden ska jag lyssna på.
Jag älskar poddformat. Jag kommer bjuda in er. Alltså. Vi kommer ha värsta samarbetet. Det är så många grejer. Alltså, men jag vill inte heller bli vuxen och sluta drömma. Mm. Så det fanns en tid när jag var så här, men vadå, hur ska jag kunna bilda ett... bokförlag, alltså det är ju alldeles för stort arbete, för mycket pengar och allting, men jag vill inte släppa det, jag vill ändå ha det i bakhuvudet så att drömmer man stort så kommer man utverka stora ting, alltså vare sig det inte är drömmen du uppnår, du kommer göra väldigt många grejer på vägen dit, så bibliotek må det vara bokförlag, exakt. Jag vill öppna en fond så att folk som skriver faktiskt kan satsa och bli någonting och inte bara inte sluta drömma. Jag vill att vi ska dokumentera hela vår samtid.
Mm.
Jag tror det är där allting, vad det handlar om.
Mm. Och Mariama, dina drömmar är inte för stora. Alltså, du har trotsat allt omkring dig. Du har trotsat vad de sa till dig i skolan, dina talsvårigheter, dyslexi, islamofobi, rasism, patriarkatet. Alltså, du trotsar, du bara sparkar upp dörrarna och... Jag är så jävla glad att du har gjort det.
Du behövs, alltså, du behövs.
Jag blir så här, jag hoppas att alla blir inspirerade till att göra det. Till att skita i att saker och ting går emot dig. Du kan faktiskt göra det. Även om jag vet att du är skör så har du också varit helt galen på att bara skita i alla hinder. Mm. Bara klivit över dem, sparkat in dem. Mm. Jag vet inte, någonting har du gjort för du har gått emot strömmen.
Mm.
Och titta vad det blev av. Liksom. Så jag hoppas att du fortsätter med det. Resten av livet. Och stort, stort, stort
ja, tack. Och sen så ska vi avsluta med att Mariama läser en stycke poesi här. För oss alla.
Basketbollen rullade ner för asfalten. Han stoppade den med det krokiga leendet, hade talat om för mig att det fanns en hake. Han insisterade att jag skulle få tillbaka den om jag bara gick med på att säga ett och annat ord. Ord jag inte kunde uttala såklart. Ni ser, riktigt hade spridit sig om mina talsvårigheter. Killarna ville höra det där just lustiga ljudet som blev till mellan mina tänder och min tunga när bokstäverna R, S, T, D, I och I uttalades. Plötsligt samlades flera barn runt omkring oss. Alla i väntan på att få ett gott skratt. Jag ville bara ha tillbaka basketbollen. Ville inte prata. Kunde inte prata. Tungan slogs i knutar och jag började stamma. Jag trodde det var det enda sättet. Jag visste hur man sa sluta. Tack Gud att klockan ringde in oss från rasten. I kapprummet hängde jag med jackan och skammen. Under lektionen tänkte jag för mig själv med handen på huvudet. Jag kan inte någonting. I fortsättningen pratade jag mindre. Blev mindre. Blev stum i intervaller. Jag försökte bli osynlig. Att sluta prata var en överlevnadsstrategi som dödade något inom mig. Ni kanske också märkte att något växer till liv varje gång jag pratar idag. Det är lite som om det blommar en trädgård ur en begravning, subhanallah. Jag tror det är för att jag jagade bort alla mobbare med att inte ge dem vad de ville ha. Vilket var att göra narr utav mitt uttal. Och istället så teg jag. Men när man sväljer sin egen röst, vilket var vad jag gjorde, tar det en lång tid innan den kommer tillbaka till dig. En allt för lång tid om du frågar mig. Under den tiden glömmer fågeln alla sina visor. Hur man kvittrar. Fågeln glömmer hur man flyger. Den glömmer till och med att den har vingar. Jag föddes till en silvertärna. Silvertärnan är den fågel som flyger längst av alla fåglar. Men trots det så fick mobbningen mig att tro att jag var en ful ankunge. Jag trodde inte att himlen var för mig. För jag kunde inte uttala det. Himlen. Vilket fick mig att tro att jag inte kunde ta mig dit.
Tack Mariamma. Alltså. Ding, ding. Det är poesiklappningen.
Wow.
Alltså gud. Jag skulle vilja texta så mycket.
Så mycket power alltså.
Tack.
Tack.
Verkligen. Det här var ett utdrag från en svart flickas handbok. Så vi fick höra någonting som inte är så
mycket. Alltså exklusivt. What a moment.
Verkligen. Hörni divinos, tack så jättemycket för idag. Tack Mariamma. Och välkommen åter en annan gång.
Inshallah, inshallah.
Ha det så bra.
Hej. Massa pussar och kramar till allihopa. Massa kärlek. Kärlek alltid.
Kärlek alltid.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.